Vi ska börja ikväll i Matteus 22 kapitel. Där ska vi läsa verserna 41 till och med 46. Då fariseerna var församlade frågade Jesus dem: vad anser ni om Messias? Vems son är han? Davids, svarade de. Då sa han: hur kan då David på andens ingivelse kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sitt på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Det här är några dagar innan Jesus tas till fånga och dödas. Och man kommer ju att döda honom för att han har sagt sig vara Messias. Till sist under förhören ställer ju Kaifas den utmanande frågan: är du Messias, den levande Gudens son? Jesus svarar: jag är. Och ni ska få se människosonen komma på himmelens skya. Jag är. Överste prästen river sönder sina kläder och ropar: ni hörde alla hädelsen. Ja, det var tydligen självklart vid det laget att vem han än var, så inte var han Messias. Det var redan klart och avgjort. Nå, man har ju länge gått och filat på det här beslutet att döda Jesus. Och innan man verkställer allt det här så ger Jesus en sista chans åt människorna att ändra sig. Han talar om för dem att det de vet om Messias är egentligen inte särskilt mycket. Han ställer en enda fråga. Ta fram en enda text ur Gamla testamentet, ur skriften. En psalm som alla var överens om handlade om Messias. Och så skjuter han så att säga en torped rakt under vattenlinjen på deras fina båt. Och så frågar han: hur kan då Messias vara Davids herre om han är Davids son? Nu är det ju så lurigt och så knepigt att det svar som fariserna ger är ju i och för sig ett korrekt svar. Vems son är han? Davids, svarar de. Jo då. De har ju läst på. De kunde den profetia som profeten Natan fick framföra till kung David. Av din säd ska en evig konung utgå. Så visst var det rätt. Men det var inte hela sanningen. Och det ödesdigra ligger inte i det de vet, utan i det de inte vet. Och så är det ju alltid här i världen. Det är svårt att veta vad det är man inte vet. Det är faktiskt något av det svåraste som finns. Att veta vad det är man inte vet. Fråga mig, jag har jobbat som forskare. Och en forskare har till yrke och uppgift att försöka lura ut vad det är man inte vet. Om vi ska kunna använda vår kunskap till något vettigt så måste vi utgå ifrån att det vi vet är ungefär det vi behöver veta. Annars har vi nästan aldrig någon glädje av vår kunskap. Om du ska fatta ett beslut och ja, du vet en del om det du ska besluta dig om, och så plötsligt så slår alla bromsarna till ditt inre. Beslutsångesten stiger som en vulkan i ditt innersta. Händer darrar, svettpärlor rinner. Åh, tänker du. Tänk om det finns något som jag borde veta ytterligare innan jag bestämmer mig. Har du varit i den situationen någon gång? Jo då, sånt händer ju. Och kanske att det borde vara en lite vanligare företeelse än det är. Handlingskraftiga människor lider sällan av beslutsångest. Och de har en underlig förmåga att alltid tycka att det de vet är precis tillräckligt. Och därför ser världen ut som den gör många gånger. Och de här gossarna som skulle ta Jesus till fånga, det var handlingskraftiga gubbar. Var så säker. De led inte av någon beslutsångest, jag lovar. Ångesten led Jesus av, inte dem. Det här betyder ju att vi, för att kunna använda vår kunskap i alla möjliga sammanhang, reducerar verkligheten till att bli ungefär så stor som vi har kunskap om. Så gör vi alla. Det är allmänmänskligt. Och vetenskapskulturen i västerlandet uppkom faktiskt genom att man kom på det här knepet. Någon gång på 1500-talet ungefär. Inte så där medvetet från början, men i alla fall lite steg för steg. Därför att man kom underfund med att om man tänkte bort Gud ur sammanhanget, så blev de flesta problem mycket lättare att lösa. För Gud var ju det stora exet. Den stora obekanta faktor som medeltidens skolastiker hade vänt och vritt på och försökt att kartlägga och få tabellform på. Och när de hade misslyckats så tog nästa generation vid. Och de var fördomsfria nog att säga, vi struntar i Gud och ser om vi kan lösa problemet ändå. Och så uppkom tanken om den naturliga förklaringen. Och numera är ju Gud helt avskaffad på den vägen. Vi har minskat ner verkligheten till att omfatta det som vi har kunskaper om. Gud bevisades inte vara överflödig. Han förutsattes vara det. Det här betyder att all sorts tokenskap på tankens område, och då inte minst på den teologiska tankens område, har en väldig benägenhet att just handla om det här. Att vi minskar ner kunskapen så att den passar med det vi redan vet. Vi minskar ner verkligheten så att den stämmer med våra kunskaper. Så gör politiska ideologer, så gör filosofer, så gör tänkare av alla möjliga slag. Verkligheten är inget annat än, brukar man säga. Fast det kan man ju aldrig bevisa. Hur ska man kunna bevisa vad verkligheten inte är? Det är svårt. Det är omöjligt, vågar jag påstå. När vi på det sättet krymper, minskar ner våra uppfattningar om verkligheten till att omfatta det som vi har kunskap om, så kan man säga med säkerhet att varje gång vi gör det så förminskas eller utplånas våra föreställningar om Gud, eftersom Gud faktiskt är verkligheten själv. Så minskar vi inte ner något annat, så krymper alltid våra gudsföreställningar. Och det här var alltså fariseernas problematik, och det är vår problematik. Att om man ska vinna handlingskraft, säkerhet, veta riktigt vad det är man gör, så måste man minska ner verkligheten tills den stämmer med ens egna kunskaper. Och då har man alltid på köpet fått en förkrympt eller utsuddad gudsföreställning. Ja, men säger du, så gör inte vi. Jo då, visst gör vi det. Vi gör det så ofta så vi märker inte att vi gör det. Vi ska ta ett enkelt aktuellt exempel. Du går ut på gatan och vittnar för Medelsvensson om att Jesus är världens frälsare. Ha, säger folk. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Jag tänkte jag inte, säger du, att den frågan skulle komma. Den är ju den klassiska invändningen mot kristen tro.
Ja.
Hur löser vi det problemet? Jo, säger vi. Vi säger så här: Gud, han säger att han är allsmäktig, men det är han egentligen inte. Du förstår, det finns en djävul också. Gud har 51% och djävulen har 49. Så ligger det till. Och hur kom det sig att vi hamnade i den rävsaxen? Hur ska vi tackla problemet för att så att säga befinna oss på biblisk mark? Vi ska titta i Lukas 11 kapitel, verserna 11, 12 och 13. För där tror jag egentligen att svaret finns, om vi ska hitta ett kort och enkelt svar. Jesus säger så här: finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska du inte fadern i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Om nu redan ni som är onda, säger Jesus. Vad betyder det? Jo, han säger så här: ni har lite hum om vad godhet är. Ungefär så mycket som ni förstår att ge era barn näring och inte ormar och skorpioner. Men det är ungefär så mycket som ni begriper om godhet. Mer förstår inte ni om vad godhet är. Och det kanske vi kan hålla med om. Det är ju trots allt vi som startar krigen och sprider miljöförstöring och elände omkring oss. Och vi gör det ju ofta i de bästa avsikter, har ni tänkt på det? Hitler menade ju väl när han startade andra världskriget. Han gjorde det i all välmening och menade sig verkligen välsigna mänskligheten. Vi har alltså inte så mycket kunskap om godhet att vi överhuvudtaget kan sätta oss till doms över Gud och säga hur han ska vara för att kunna räkna som god. Så enkelt är det. Men nu vill vi ju gärna mena att vi alltid har en fullständig kunskap. Så därför så krymper vi ner Gud så han ska stämma med vår lilla futtiga, styckverkiga kunskap. Och så säger vi istället så här: att ja, Gud påstår att han är allsmäktig, men det är egentligen inte sant. Utan han har så där 49%. Och vad händer då med oss när vi på det sättet krymper ner våra föreställningar om Gud? Jo, lustigt nog hamnar vi i precis samma fälla. Precis exakt samma rävsax som fariseerna. Därför att om Gud är hjälplös så måste man ju hjälpa honom. Och det som Gud säger att ja, där ordnar jag, det måste vi plötsligt ordna. Och det är ju också en förkunnelse som man ofta hör i sammanhang där man talar om hur stark djävulen är. Där måste vi ut och hjälpa Gud. Vi måste kriga ner djävlar och demoner för att han ska kunna klara sin skapelse. Stackars Gud. Jag tror att han känner sig förolämpad när vi säger så. Han har all makt i himmel och på jord. Att vi sen har så lite kunskap och förstår så lite och har så bristfälliga förutsättningar att förstå vad det vill säga att vara god och allsmäktig, att vi inte kan föreställa oss varken det ena eller det andra fullt ut. Ja, det är ju vårt problem. Och det ska vi inte så att säga måla över på honom. Därför har vi alla ett kolossalt behov av att få se Gud i hans verkliga storhet. Inte bara därigenom att han gör kraftgärningar, utan också där i att vi så att säga inte avsiktligt gör det lätt för oss och så att säga minska ner honom till någon sorts fickformat i vår förkunnelse, varken utåt mot omvärlden eller inåt mot varandra. Vi ska bläddra till Johannes evangelium, till det första kapitlet. Och försöka att något lite se vad skriften säger om Jesus. Det var ju det frågan gällde från början. Vem är Messias? Vad säger ni om honom? Ja, vi kan ju följa upp den frågan lite grann och försöka få ett svar med lite större dimensioner än vi brukar servera åt varandra. Johannes 1. Jag börjar läsa i 10:e versen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Johannes har redan förklarat att sonen Jesus är ordet som utgår från faderns mun. Det skapande ord genom vilket allt blir till. Och så säger han så här i 18:e versen: ingen har någonsin sett Gud. Och kikar man i grekiskan så står det verkligen någonsin. Det står ett helt glasklart ord som talar om att aldrig någonsin, vid något enda ynka litet tillfälle, har någon människa sett Gud. Vattentätt, solklart. Va? Säger vi. Men Mose såg honom ju på ryggen, och Jesaja såg honom i templet, och Adam och Eva i lustgården. Det blir väldigt krångligt det här. Har ingen någonsin sett Gud? Nej, det står så. Ja, men vem var det Mose såg då? Och vem var det Adam och Eva träffade? Och det var sonen. Det är sonen som sitter på en hög och upphöjd tron i templet. Dörrtrösklarnas fästen darrar och Jesaja ropar av förskräckelse. Och Jesaja får se den härlighet som sonen lägger av för att födas som människa. I skapelseberättelsen åskådliggörs det här på så vis att om du tittar i första Moseboks första kapitel så står det att Gud skapade. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen står det talat om Gud, vilket på hebreiska är Elohim, fram till andra kapitlets tredje vers. Sen talas det plötsligt om Herren Gud, Jahve Elohim. Åh, sa 1800-talets bibelkritiker. Det var ju fantastiskt intressant. Här byter Gud namn. Först heter han Elohim och sen heter han Jahve Elohim. Det måste vara två olika författare. Vi har två skapelseberättelser. En kallar vi för jahvisten, en författare, och den andra kallar vi för elohisten. Det vill säga elohisten har skrivit ettan och jahvisten har skrivit tvåan. Och sen kom det alla möjliga andra gubbar med varsin dragande med sina jahvister och sina elohister. Och det har blivit så många så ingen kan riktigt hålla räkning på hur många jahvister det egentligen anses finnas. Antagligen har det inte funnits någon enda. Därför att fadern talar och skapar, så kommer sonen i lustgård. Alltså är det så här att när Johannes säger att ingen har någonsin sett Gud, utan sonen själv Gud har förklarat eller uppenbarat honom för oss, så betyder inte det bara de fyra evangelierna plus uppenbarelseboken, utan hela gamla testamentet. Herrens ord kom till Hesekiel. Han sa: ja, vem är Herrens ord? Herrens ord kom till Abraham i en syn. Vi tänker oss att Abraham, han står där och hallucinerar och ser bokstäver fladdra förbi. Nej, det gör han inte. Han ser sonen. Och det är sonen som tittar in i tältet och frågar Sara vad hon skrattar åt. Nu, när han har kommit och sagt att om ett år ska du föda barn. Världen hade blivit till genom honom. Och han ensam uppenbarar fadern. Vi bläddrar till Kolosserbrevets första kapitel. Och så börjar vi läsa i den 15:e versen, första kapitlet Kolosserbrevet. Där heter om Jesus så här: han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Du har väl lagt märke till den 15:e versen här. Han är den osynlige Gudens avbild. Nej, vad nu, säger vi. Det är ju inte, det är ju vi som är det. Vi är ju skapade till Guds avbild. Ja, det lustiga är att vi har en underlig förmåga att sätta oss själva i centrum istället för att sätta honom i centrum. Om någon av er har en god engelsk bibelöversättning. Vi ska slå upp första Mosebok 1 och 26. Där står det i våra svenska biblar så här: och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lik. I de flesta engelska bibelöversättningar är det mera korrekt översatt, för där står det inte till vår avbild utan in our image. I vår avbild. Ty det är Jesus, sonen, som är faderns avbild. Och vi är skapade. Hela skapelsen har tillkommit i honom och till honom. Hela skapelsen är alltså från början i Kristus, om man får använda det uttrycket. I son. In our image, according to our likeness, står det i New American Standard Bible. Och det är en mycket bra översättning. I vår avbild. Därför att det hebreiska pronomenet anger inte riktning utan befintlighet, om man ska tala grammatiskt språk. Alltså att människan är i något och inte på väg till något. Människan är inte skapad till Guds avbild primärt, utan är skapad i Guds avbild. Och det förklarar ett och annat för oss. Därför att vi krånglar ofta till teologierna för oss själva. Om människan hade varit skapad till Guds avbild, så får man säga att avbilden var då ganska dålig. Stämde dåligt med originalet, om man får säga så. Därför att originalet syndar inte. Och den förmenta avbilden hann inte vara länge sysselsatt för han började synda. Och om människan hade varit skapad till Guds avbild, så hade kanske utvecklingen inte blivit vad den blev. Vi ska gå tillbaka till Nya testamentet, till andra Korinthierbrevet 4. Och där läser vi verserna 3 och 4. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Och de här raderna syftar tillbaka på det som står i 3:e kapitlets 18:e vers. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. Ja, det är alltså meningen att vi ska se på honom som är faderns avbild. Och när vi ser hans härlighet, så förvandlas vi till likhet med honom. Han är alltså avbilden, och vi blir avbilder till avbilden. Var det krångligt det här? Kopia på kopian, som det heter. Vi kan kika i Romarbrevet också, i 8:e kapitlet. Och så läser vi den 29:e versen. Romarbrevet 8:29. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Vi är alltså bestämda till att formas efter sonens bild, och sonen är faderns avbild. Det betyder alltså att människan är från början inte skapad som Guds avbild, utan hon är skapad för en gemenskap med honom som är Guds avbild, och målet är att människan också ska nå likhet med honom som är avbild. Om vi går tillbaka till andra Korinthierbrevet, till det femte kapitlet nu. Då ska vi läsa den 17:e versen där. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Den som är i Kristus. Ja, nu syftar alltså Paulus på syndafallet. Människan var från början skapad till att vara i Kristus. Men förlorar gemenskapen med honom. Och frälsningen innebär att återfå gemenskapen med Kristus, så att människan på nytt kan vara i Kristus. Och då använder Paulus ett lustigt uttryck, att då är människan en ny skapelse. Och det, vi har ju stavat ganska mycket på det här uttrycket, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och ibland predikar vi om det här som om vi blev förvandlade till oigenkännlighet. Och ibland så tycker vi att den oigenkännligheten kunde bli lite större än den blev. Men för att vi ska förstå det här så måste vi också lära oss detta, att i hebreiskan finns ett ord för skapande, ett verb att skapa, som bara används när Gud skapar. Och det är det hebreiska verbet bara. Det används bara när Gud skapar. Hur skapande och kreativa och konstnärliga och produktiva du och jag än blir, så använder en jude aldrig verbet bara om det vi hittar på. Det är bara Guds skapande. Och därför måste vi utgå ifrån att när Paulus talar om att människan blir en ny skapelse, så betyder också det att Gud håller fortfarande på och skapar. Vi måste alltså göra oss av med en kär gammal älsklingstanke, nämligen att Gud skapade på 6 dagar, sen vilade han sig på den 7:e dagen och sen tog han semester förresten. Jo, han vilade på 7:e dagen, men han skapar alltjämt. Skapelseverket är inte färdigt, utan skapelseverket pågår fortfarande för fullt. Vi brukar säga så här om syndafallet, att Gud hade ju hoppats att människan aldrig skulle äta av det där trädet. Och så gjorde de det i alla fall. Och Gud blev så överraskad, och han blev jättebesviken. Och så drog han sig undan i ett hörn av lustgården, och så suckade han och sa: oj, 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 vad ska jag göra? Jag måste hitta på en frälsningsplan. Det är det jag måste göra. Hur ska den gå till? Nej. Hur det än blev efter syndafallet, så blev det inte så. Allt var förutsett från början. Gud är allsmäktig, och en allsmäktig Gud kan man inte överraska så där alldeles utan vidare. Efesierbrevets 1:a kapitel, 3-6 verserna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans vilja, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Vad betyder nu detta? Före världens skapelse, innan Gud, Fadern, uttalar orden varde ljus. I grekiskan finns det ett verb som egentligen betyder att proklamera, att uttala. Innan dess är Fadern fullt medveten om att frälsning i Kristus kommer att bli nödvändig. Alltså är syndafallet inget olycksfall i arbetet, som vi brukar säga. Och därmed reducerar vi ju som regel Gud till att bli en Gud som man kan överraska. Jag lovar dig, ska du överraska honom får du skärpa dig ordentligt. Han som vet alla dina dagar och har dem uppskrivna i en bok. Han som vet varje ord innan det ännu är på din tunga. Ska du överraska honom så har du en rätt svår uppgift framför dig. Hur ska vi se på det här istället då? Jo, vi ska se så här, tror jag, att skapelseverket är ett skapelseverk så att säga i två led. Vi ska gå tillbaka till Första Mosebok 1. Och vi kan börja läsa i tredje versen där. Och Gud sade, var det ljus, och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret. Först talar Fadern, uppstår ljus. Men sen gör Fadern en sak till. Han skiljer ljus från mörker. Alltså ett första steg av tillblivelse och ett andra steg av åtskillnad. Och det intressanta med verbet bara, som alltså talar om Guds skapande, det är det att det betyder egentligen att hantera ett vasst föremål, en kniv eller någonting i den stilen. Och den bästa liknelsen man kan få, det är om du tänker en bildhuggare som skaffar ett rejält marmorblock och sätter igång med slägga och mejsel, eller möjligtvis ett stort träblock och har en hammare och en lite mindre mejsel. Först gäller det att skaffa fram träblocket och sen ska vi ha fram mejseln. Först när man har mejslat ut gubben så att säga ur träblocket, först då är statyn klar. Det vi läser om i Första Mosebok, det är tillkomsten av träblocket så att säga. Vad resten av historien handlar om, det är hur Gud sen använder hammare och mejsel för att skapa färdigt sitt verk. Låt oss gå tillbaka till Kolosserbrevet och titta. Kolosserbrevet 1. Och vi börjar läsa i 15 versen igen, fast vi läser lite längre nu. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, först född från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Nu kan du lägga märke till att ordet först född finns på två ställen i den här texten. I 15 versen heter det att han är den förstfödde i hela skapelsen. Han tillkommer innan skapelsen uppstår. Han är inte en del av skapelsen, men skapelsen uppstår genom att han blir den förstfödde. Och skapelsen är till för att kommit till i honom. Men genom att människan inte stannar i Kristus, så faller också skapelsen ifrån och allt blir lagt under förgängelse, under dödlighet och undergång. Och han som då var den som skapelsen skulle vara i, han blir då den som kommer i skapelsen. Han gör sig själv till en del av denna skapelse. Han dör med skapelsen och blir den förstfödde från de döda. Och när han då står där som den förstfödde från de döda, ja, då kommer den nya skapelsen. Ty ur den förstfödde kommer skapelsen. Och när han är den förstfödde från de döda, så möjliggörs också för hela skapelsen att så att säga uppstå från de döda. Vi ska gå till Gamla testamentet. Jesaja 65 och titta på verserna 17 och 18 där. Därför det här förklarar varför ordet skapa dyker upp så många gånger i Gamla testamentet. Och varje gång där vi möter ordet i Gamla testamentet, där är det också det hebreiska ordet bara. Jesaja 65, 17 och 18. Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man ska ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni ska fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag ska skapa nya himlar och en ny jord. Och vi ska ta ytterligare ett exempel, Saltaren 51 och 12. Välkända ord ifrån kung Davids läppar när han ber sin syndabekännelse. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Skapelseverket är inte färdigt. Skapelse pågår för fullt. Låt oss nu gå till första Korinthierbrevet 15. Där talar Paulus om de dödas uppståndelse. Och han använder där en bild. Han säger att den kropp som vi har nu, den är som ett utsäde. Den ska läggas i jorden. Och ur det utsädet ska en, så att säga, en ny kropp växa fram. Olik den gamla, men ändå med ett samband med den gamla. Den gamla skapelsen går under, men den nya skapelsen uppstår ur den gamla skapelsen. Och först när den andra skapelsen har, så att säga, kommit fram, så är skaparverket, så långt vi kan förstå det, fullbordat. Vi ska läsa där från 42 versen, 15 kapitlet, första Korinthierbrevet. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. Och så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Det här undanröjer, så långt jag kan förstå, varje tanke på att Gud drar sig undan i lustgården och tänker rädda vad som räddas kan. Det här gick ju fullständigt galet. Utan han skapar en fysisk människa och har hela tiden i sikte att människan med en fysisk kropp ska förvandlas till en människa med en andlig kropp. Därför kallas Jesus för den andre Adam. Därför att han blir, så att säga, en stamfader. I egenskap av människa blir han en stamfader för människorna i den nya skapelsen. Och det finns inget utrymme för all den teologi som vi brukar laborera med, att Gud, så att säga, gjorde en massa misstag i början, och sen så fick han försöka att ordna vad som ordnas kunde. Vi reducerar Gud, vi förminskar honom, vi förkrymper honom och gör honom till sist till en gud som man inte vågar förtrösta på. Därför att man tänker att, ja, kunde det gå snett redan efter en vecka ungefär, så vad kan det inte gå snett nu? När dessutom djävulen är lös och ledig, det var han ju inte då. Nej, riktigt så illa är det, tack och lov, inte. Allt har gått som Gud hade tänkt. Ja, men det tycker vi är väldigt konstigt. Ja, det gör vi. Men vi är för korta i rocken för att förstå det. Vi måste ändå nöja oss med att allt har hittills gått som skriften säger. Kan man på något sätt förstå Guds tanke i det här? Ja, det tror jag man kan. Gud skapar först och sedan åtskiljer han. Och om nu det här med att den gamla skapelsen övergår i den nya skapelsen, om nu det svarar mot en sorts åtskillnadsprocess. Gud skilde ljus från mörker. Så handlar det ju på något sätt om att vi ska bli skilda från oss själva. Och det kan låta kryptiskt och konstigt, men det finns en bild i Bibeln som gör det hela, tycker jag, ganska förståeligt. Och det är berättelsen om när Abraham får i uppgift att gå och offra Isak. Denna episod som är en uppenbar förebild till Jesu död och uppståndelse. Och dessutom sker det ju på samma berg. Ty först så uppstår ju Isak inte som människor i allmänhet, utan han tillkommer ju genom ett miraklernas mirakel. En 100-årig gubbe och en 90-årig tant. Och först så skrattade ju Abraham åt tanken, och sen skrattade Sara. Så båda fick sig ett gott skratt, men skrattar bäst som skrattar sist. Nå, det svarar alltså mot att skapelsen uppstår ur intet, och Isak uppstår så att säga ur intet. Sen kommer då den process där så att säga Isak går under och återvänder, eller hur vi nu ska uttrycka det. Tänk dig nu Abraham och Isak, när de har offrat den där väduren, och Abraham tar killen i handen, och så knallar de tillbaka till de där tjänarna som står med lite åsnor och annat en bit bort. Man kunde ju tycka det att ja, de är väl ungefär samma personer som när de gick dit. Oh nej, inte alls. De är fullständigt förvandlade. Det är samma personer, men de är ändå helt förvandlade. Om du någon gång har varit sjuk, vi tänker oss att du har varit frisk som en nötkärna årtionde efter årtionde, och tycker att det är fullständigt självklart att alla möjliga organ i kroppen ska fungera utan att bråka, och så rätt vad det är blir du sjuk, knallsjuk, du kan inte stå på benen. Och doktorerna, de mumlar på latin över sängen där, och du tänker dig att ja, ja, det, de planlägger väl obduktionsremissen, kan jag tro. Och det kanske är vad de gör också. Och Gud vare lovad, du blir frisk. Är du densamme som du var innan du blev sjuk? Nej, naturligtvis inte är du det. Du har blivit frånskild, höll jag på att säga, från dig själv. Du har förlorat allt och fått det tillbaka. Och därmed är du totalt förvandlad. Och det här är ju nu en bild som finns i så många dimensioner i Bibeln. Mänskligheten i Kristus drivs bort från Kristus och återförs till Kristus. Kristus som är i Faderns sköte ödmjukar sig och blir som en av oss, ödmjukar sig in till döden på korset, ropar min Gud, varför har du övergivit mig, och återvänder till Fadern. Man tycker ju att ja, men nu är han ju tillbaka där han började. Nej, 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 den som tror så har inte förstått hur livet fungerar. Han är densamme och ändå helt annorlunda. Han är den ende i himlen som är värdig att öppna bokrullen, trots att det finns massor med rättfärdiga änglar och keruber och serafer och jag vet inte allt. Ingen är värdig, bara han. Varför det? Därför att han har förlorat allt och fått allt tillbaka. Skapelsen måste förlora allt och få allt tillbaka för att bli den nya skapelsen. Och det är liksom bildhuggarens verk med mejseln det här, för att utmejsla den nya skapelsen. Man kan fundera på vad går då det ut på? Varför gör sig Gud så mycket besvär? Kunde han inte ordna det där på en gång? Jo, det kanske han hade kunnat. Det vet inte jag. Nu valde han att göra så här. Men jag tycker mig kunna se en väldigt viktig effekt av det här. Därför att tanken är att vi ska kunna förvalta Guds makt och Guds kraft. Och att kunna göra det utan att missbruka den. Att du och jag ska kunna förvalta det som tillhör Gud. Och ändå ska Gud vara Gud i våra ögon, inte vår jämlike. Det är detta Jesus frestas till i öknen. Åh, men du är väl hungrig, kära vän? Är du Guds son så gör det några smörgåsar. Titta vad mycket stenar ligger, det är bara att ta för sig. Och du har ju Guds kraft, så bara gå igång. Ja visst, nog skulle det bli smörgås alltid. Men Gud skulle inte vara Gud längre. Och det är ju det frestelsen handlar om i lustgården. Ni ska bli som Gud. Ni ska bli hans jämlikar. Ta nu bara och förvalta det han har gett i er vård, så att ni blir hans jämlikar, så kan ni sköta firman själva. Nå, det där, det måste vi gå igenom en i våra ögon lång och smärtsam och egendomlig process, för att den frestelsen så att säga ska skiljas bort ifrån vårt innersta, för att vi fullt ut ska kunna förvalta det som Gud betror oss, utan att vi därmed minskar ner Gud till att bli vår jämlike, till att bli den som behöver hjälp av oss, utan att Gud ska få lov att vara Gud. Har du tänkt på hur lätt det är när Gud ger nådegåvor åt någon? En kraftgärningarnas nådegåva. Då börjar vi hastigt och lustigt att tala mer om människan som förvaltar gåvan än om Gud som gav den. Och det är det handlar om. Precis om det. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi vill bara få förundras inför dig, utan anspråk på att förstå och begripa allt. Vi vill be att du löser oss från många sorters teologiskt vanetänkande som minskar ner dig, Herre, och som gör dig så liten i våra ögon att vi inte vågar förtrösta på dig, inte vågar lämna oss i din hand, utan vi börjar tala om att du behöver hjälp av oss när du anförtror dina gåvor, dina talenter till oss. Herre, förlåt oss vår förhävelse. Lös och befria oss. Ge oss tillbaka, Herre, den tryggheten som det är att verkligen hålla för att du är allsmäktig. Vi ber att du utgjuter nådens och bönens ande över oss i denna stund, och att du fyller våra hjärtan med tillbedjan och lovsång inför ditt ansikte. Amen.